Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 51 av Ålands Handelspodd. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig idag har jag Anders Ekström från AX Finans.
Yes, tack välkommen, för att du kom. Anders. Tack för att du kom hit.
Ja, men kul att du ville komma. Och Jörgen Pettersson är också med, längst borta i hörnet. Hur är det läget med dig, Jörgen?
Där tack för att jag fick komma med på ett litet hörn. Jag är glad för det lilla.
Känner du dig lite petad?
Jag känner mig lite utpetad för vi sitter i mitt kontor men jag är i ena hörnet av det för att huvudrollsinnehavarna ska få de bästa platserna, det vill säga Fredrik och Anders, och det är som det ska vara. Jag sitter på sidan och betraktar.
Ja, det var länge sedan vi hade en gäst och vi känner att vi måste utmana oss själva och få in lite nytt blod och nya tankar och sådär.
Det kommer alltså börja att bli väldigt mycket ekonomi idag, vill jag varna er alla för som inte tycker om ekonomi.
Det brukar ju vara det när jag är med, tycker jag. Så att jag
du ska inte säga det i början. Ingen att lyssna.
Jag skulle sagt det till slutet. Vi kommer till prata lite noshörningar kanske också.
Ja, lite noshörningar också.
Slänga in annat.
Men tänk vi kan börja med att presentera Anders. Du kan ju presentera dig själv. Vem är du och vad jobbar du med?
Vem är jag? Jag är en trebarnsfar från Jomala som tycker om att vara med där det händer saker. Det tycker jag man beskriver mig ganska bra.
Det är därför du är med här då?
Ja, precis. Spelar innebandy, jag jagar, jag är med i lite olika sammanhang och sådär. Men mest kände jag väl för att jag var tidigare vd på Ålands Näringsliv. Men nu är jag vd på ett finansbolag som heter AX Finans.
Just så. Hur länge var du vd på Ålands Näringsliv?
Det kändes 7 år nästan. Ja, det var jättelänge.
Ja. Och för det så var du på bank. Du skrev börskrönikor och allt möjligt.
Yes, för det var på Andersbanken och för det var på Ålandsbanken. Ja. Så att mycket bank i mitt liv faktiskt. Ja,
ja. AX Finans är lite så här dåligt företag kan man väl säga. Det är ganska nytt. Vad sysslar ni med? Liksom?
Väldigt nytt. Vi hade finansiering av olika maskiner av olika slag. De bildades 2017. Jag kom in nu vid årsskiftet. Vad vi gör så egentligen då att när man ska göra en investering i liksom lösöret i ett företag, där kan vi vara med och hjälpa till med leasing eller finansiering.
Okej. Okay. Som typ att Ålands Handel ska köpa en egen tryckpress.
Exakt. Bara ni inte skruvar fast den för hårt att den blir en del av fastigheten. Men, men ska ni ha någon maskin eller ni ska ha en firmabil eller något sånt här snyggt. Så då ska ni prata med oss innan ni gör investeringen.
Ja. Precis. En allmän fråga. När lönar det sig att leasa eller köpa för lånade pengar istället för att köpa med egna pengar? Vilket jag tycker att ålänningarna ibland helst vill göra.
Ja, men så är det. Absolut.
När tjänar man på att hyra?
Här på Åland så vill vi ju gärna äga saker och vi lägger gärna liksom alla våra pengar på det. Vi vill ju lite säga så här då att ofta när du har ett företag så behöver du har mycket du behöver investera i. Det finns alltid någonting som du kunde göra lite mer och kanske titta på nya saker och sådär. Vi kan ju hjälpa till där genom att liksom lite ta hand om finansieringen av just maskiner, fordon, den typen av saker. Och då betyder ju det att det räcker ofta som säkerhet. Och då har du ju liksom din pengar kvar eller dina borgensåtaganden eller panter som du ska ha annars i företaget så kan du använda till andra investeringar där vi inte kan hjälpa till. För vi går inte in så här liksom och ger dig en summa pengar som du ska utveckla företag utan vi vill ha en hård investering i fordon, maskin, någonting sånt. Liksom. Ja, så räknar vi på det. Ja. Så det är liksom vår kärnverksamhet. Mm. Så jag skulle säga så här att till den mån då så vi kompletterar ju lite bankerna här då. Att de har kanske svårare ibland att räkna på det sättet vi gör då i de här sakerna. Men också för företagets del då så har du ju chansen att ha liksom pengar kvar till att göra andra saker i företaget. Om du använder oss också.
Ja, ja. Så det är ju även för liksom, som privatperson att om man till exempel alltså binder upp sitt kapital i någonting, en bil eller en lägenhet eller ett hus, då har du även en alternativkostnad. Man kunde använda de här pengarna till någonting annat. Exakt. Ta på börsen eller vad som helst, köp bitcoin.
Ja, men precis. Vi har inga åsikter vad du annars gör, så att säga, bara du betalar räkningarna till oss, tänkte jag säga. Ja. Så att sen får du göra vad du vill. Men det är precis det handlar om. Alltså att istället för att du liksom använder din kassa eller dina sparade pengar till att göra det här nu och köpa loss det, så kan vi hjälpa till med den finansieringen. Så att, och sen finns det alla varianter. Alltså det är så att du kan göra handpenningar och betala bort en del och finansiera en del och så vidare. Liksom att det där går att titta på med många möjligheter. Mm. Så att jag tycker att vi har mycket diskussioner med många som kanske lite börjar tänka de här banorna nu. Det här med liksom att köpa allt själv i företaget så kanske på sikt inte. Det finns roligare saker att göra med pengarna.
Absolut.
Gjorde ni inte en finansiering av Medimar?
Yes, det gjorde vi. De vann väl egentligen ett projekt eller de har en när de ska screena folk och då behövde de lite material för det eller en utrustning för det. Och där var vi med och finansierade den då. Egentligen precis på det här sättet, liksom, att de skulle kanske inte kunna gjort det annars utan att vi kom in i bilden då. Nu fick de det här då och fick göra den här screeningen bland massor med ålänningar. Så att det liksom, vi hjälper till.
Mm. Ja, och i omvärlden är det här ganska vanligt att man gör på det här sättet. Det är lite så här, vi ligger lite efter på Åland.
Ja, men alltså, om man tar det som sträckan härifrån till USA. I USA så är det ju, det här är ju en naturlig del. Det är väl få som inte har någon finansiering på någonting där. Mm. Och i Sverige börjar det väl lite komma lite mer. Men här är vi, ja, men jag tycker ändå att senaste året, nu har ju jag upptäckt att poletterna trillar ner hos väldigt många nu, så att det kommer nog här starkt.
Kul, det ska bli spännande att följa er. På tal om finansiering så har vi ju en stor elefant i rummet, och det är inte Jörgen som sitter där borta i knuten, utan det är Viking Line som inte bara delårsrapporterar idag utan kallar till en extra stämma. De ska göra en ny emission. Det kom som en blixt från klar himmel, tyckte jag. Jag hade inte väntat mig det här. Hade ni någon aning om att det här var på gång eller kunde vara på gång?
Nej, inte emissionen, hade jag ingen aning om att det skulle komma sånt. Jag tyckte till och med det som resultat, det var riktigt, det var en chock i sig att det var så bra.
Men ja, det var bra resultat, men det hann man knappt kolla på, för att jag var mer liksom intresserad av okej, vad är det de tänker göra här om de ska ta in pengar. Men om jag nu har hängt med rätt så är det, de ska emittera 6,5 miljoner nya aktier ungefär, max, till pris på 8 euro. Där om man äger 5 aktier idag så får man teckna då 3 nya. Så det betyder ju 50 miljoner euro lite drygt in i bolaget. Och stora ägarna har förbundit sig att skjuta till mer än hälften av det här redan, tror jag väl. Så ja, det är mycket, mycket pengar. Vad tänker ni om det?
Ja, alltså jag vet inte, har vi gått senaste 1,5 åren så har man väl hållit på att fundera på rederierna och deras, liksom, hur det ska gå för dem och så vidare. Och nu stärker de sin balansräkning då. Uppenbarligen har de ägarna med sig. Så att det, är ju, det här är väl bara bra det. Att det blir lättare för dem att verka framåt. Så att
jag kollade ju på börskursen i morse och var nyfikenhet vad som skulle hända när det här kom ut. Och den steg ju. Ja. Det kan man ju förstå. Om man köper aktier nu så får man vara med i den här emissionen där man får teckna en aktie för 8 euro istället för 16 som är kursen nu. Så det är ju gynnsamt på det sättet. Det är ju ett,
yes, och sen har de ju ett bra resultat också, ska man säga. Alltså det här tredje kvartalsresultatet så var ju fantastiskt bra. Jag tittade lite tillbaka, så jag menar 2019 så hade de över 13 miljoner före skatt och nu var det 30 nästan. Så att det är ju ett fantastiskt kvartal som har bakom sig. Ja. Det verkar.
Men det är ju lite engångsposter med där, men även om man rensar det från det så är det faktiskt ett väldigt bra resultat, det är sant. Jag tycker att det viktigaste med den här emissionen är att Viking Line fullföljer det som rederiet har byggt upp sin verksamhet på. Egna pengar. Man går in för det. Man ska ha en stark balans så att man inte ska vara beroende av bankers nyckfullhet.
Mm. Och det är, om man kollar lite grann, jag gjorde såna här snabba huvudräkningar på hur mycket de enskilda ägarna har lovat att satsa. Jag tror jag kom fram till att Jacob Johansson förbinder väl sig mer eller mindre att peta i 9,5 miljoner euro i bolaget. Om jag inte har räknat helt fel. Fel på någon nolla, men det är många miljoner som de här ägarna ska peta in. Och
absolut, men det här bygger ju också, tycker jag. Nu har det varit 1,5 år väldigt så här defensivt från alla rederier. De har fått parera nya gränsrestriktioner och så fick man inte resa riktigt lika länge. Och det har varit permitteringar och ganska negativa nyheter. Det här som börjar ju också för att man själv kan börja titta lite offensivt igen nu. Mm. Och det tror jag skulle vara bra för bolaget och hela branschen egentligen.
Ja. Jag tror att Viking Line kommer till dra. De lägger i alltså högsta växeln med detta. De tar in en större emission än Tallink. De kommer att klara konkurrensen på hemmaplan väldigt starkt gentemot Eckerö, där kanske fokus ligger lite för mycket på stridigheter. Och mest av allt tycker jag att det är positivt att se hur styrelsen i Viking Line faktiskt står bakom detta. Där finns också en tradition av att man ser lite olika på tingens ordning, men pandemin har alldeles uppenbarligen svetsat samman alla. Så Viking Line så står nog väldigt väl rustade efter detta.
Ja, alla stora är med om ett sådant här beslut, och det är ju imponerande minst sagt. Och sen, jag hann inte läsa hela det här förslaget och sådär, men sen är det väl så att den emissionen riktar sig till de nuvarande ägarna, men sen kan de även fatta beslut om att öppna upp den och göra liksom flera riktade emissioner av de aktier som blir kvar, så att säga, så att man får in de här pengarna. Så att
ofta brukar det vara en sekundär teckning som man får anmäla sig till, och sen beroende på då hur många det är där så fördelar de lite aktier. Så att
de har uttryckt det som att en av målsättningarna är att släppa in personal. Mm. Det är så man kommer till hantera de som inte blir sålda, och tror jag kan vara en ganska bra grej, för personalen har nog prövats väldigt hårt. Det är ändå de som har fått betala högsta priser under den här pandemin. Det handlar om tusentals sjömän som har blivit utan sina jobb och sina inkomster. Mm. Och de som har blivit kvar så har fått göra mer än vad man någonsin egentligen kunde drömma om. Mm. Jag tycker att det är många saker som är bra med den här emissionen och med Viking Line just nu. Inte minst för att de är Ålands största privata arbetsgivare och är oerhört betydelsefulla.
Lite speciellt att vi liksom sitter alla tre och tycker att det är väldigt positivt. Ja, bra, med en ny emission. Om man hade fått det så här liksom på ett blad för något år sedan. Så här, Viking Line gör en ny emission, ska in 50 miljoner. Då skulle man tänka, så här, men nu är det bara... Ja, vi alla tre är ganska positiva.
Ja, men alltså med det här resultatet i ryggen och liksom, jag tycker det är ju ingen liksom krisemission heller. Det är det som gör igen inne på. Det här är ju lite att bygga för framtiden liksom, att göra det. Så att, jag tycker det finns mycket positivt i det här. Ja.
Nej, helt ärligt så satt jag själv och satt och köpte knappen i morse och tänkte kanske man borde köpa in sig i Viking Line för att vara med om det här nu. För det verkar vara en spännande resa.
När avskiljs teckningsrätten alltså? Ja, vilka datum?
Ja, jag vet inte riktigt, men
stämman är den 22 november. Så det,
sen ja, går man har ju någon vecka på sig nu då kanske. Men,
tre dagar på det brukar det vara så. Man har tid.
Då lämnar vi Viking Line för den här gången.
Jag tycker man måste se en sak till om Viking Line faktiskt. Med tanke på det som de bygger upp nu. De får snart Viking Glory i trafik. Den går för övrigt ut på sin andra tekniska provtur idag. Borta i Kina, i Xiamen. Och sen ska man köra hem den och det tar lite tid. Och i vår, januari, februari kommer den i trafik. Sådär ungefär i varje fall. Då kommer det till betyda att Viking Line har två stycken LNG-drivna fartyg som går mellan Åbo och Stockholm via Åland. Och det betyder att deras koldioxidavtryck är väldigt litet. Och då bör de bli attraktiva för alla fraktköpare. Och det där är faktiskt väldigt, väldigt bra, tror jag. Jag tror att de ligger helt rätt just nu. Sen har de en väldigt tuff konkurrent i Finnlines. Som ju häromdagen precis tillkännagav att de kommer att sätta in Europalink istället för Finnfälla och i trafiken mellan Kapellskär och Nådendal. Så de är hårda, men de har inte samma syn på passagerartrafik. Alltså Finnlines går in på frakt och Viking Line, så för dem är alltid passagerarna viktigast. Men jag tycker att det är mycket som ser bra ut kring Viking Line just nu.
Ja, och sen fick du ju den här kontorsfastigheten som vi kan se här från såld också för vad det 2,5 miljoner. Det är det man vill se, sådana här bolag som siktar på en turnaround. Nu är det inte liksom pandemins Vikings fel, man vill ju se att det händer saker. Och det gör det ju verkligen om Viking Line.
De har lärt sig väldigt mycket, och Jan Hanses säger idag väldigt tydligt att det är klart de har lärt sig av pandemin, för det är en kris och kris så förändrar. Och de har lärt sig en massa saker och bland annat att ta mer betalt. Så nyckeltalen som de presenterar idag, de är på en nivå som de inte ens kunde drömma om före pandemin. De kan ta mer betalt per passagerare ombord, de kan ta högre biljettpriser och högre frakt. Vilket är helt otroligt faktiskt.
Mm. Ja, det är jättebra. De har jobbat jättehårt också vet jag, den senaste 1,5 åren. Så att det är kul att det liksom betalar sig också, att det börjar synas resultat. Det är inte alltid det är så lyckat, men att nu gör det och det är roligt.
Mm. Där måste jag ha en fråga till Anders som jag tycker att är jätteintressant. För Anders, du hör till dem som kan det åländska näringslivet bäst av alla. Med stöd av din bakgrund både inom bank och inom Ålands näringsliv. Jag tror att du känner företagandet och företagarna bättre än faktiskt nästan alla andra på Åland. Och där har jag ibland uppfattningen att ålänningar inte är riktigt tillräckligt bra på att ta betalt för sina tjänster. Av en massa olika skäl. Håller vi på att se en förändring i det där?
Ja, jo, det hoppas jag att vi gör. För jag tycker det som vi ofta glömmer bort att räkna med här på Åland, så är ju arbetskostnaden och liksom att du faktiskt ska ha betalt för ditt arbete. Och vi ser det nästan som en sån här, ja jag menar att det är klart att om jag har ett företag så kommer det att betyda hårt jobb, och så glömmer man att sätta en prislapp på det. Och det gör att priserna hamnar kanske lite för lågt eller vad man har tänkt sig. Och det kan ju hända att den här pandemin gör nu att man börjar se, jag vet ju det är flera företag som har sökt sig utanför Åland och kanske säger att vad tar konkurrenten för betalt för samma tjänster jag håller på med, så märker man att oj då, jag kan visst ta lite till här och sådär. Så att, och vi har ju haft väldigt låga marginaler på Åland generellt sett när man tittar på allting. Så att det, jag ska inte säga att pandemin för, som har varit bra för Åland, men att någonting gott för det med, så är det kanske det att vi vågar titta på ett annat sätt på det här med prissättning.
Kan inte det vara att man, det är alltid jobbigt att ta betalt av någon man känner. Då tar man det alltid som sämst betalt. Mm. Om man gör något åt en kompis. Problemet på Åland är att alla känner alla. Är det lite så här att man inte vågar ta betalt av folk som man har barnen på samma dagis som eller någonting?
Jag vet inte riktigt faktiskt om det där har varit så stort problem för alla. Men jag tror väl mer det här att man...
för mig.
Jag tror väl mer det här att man liksom... Man vill ju känna att man gör ett bra jobb och liksom kunna göra det. Men jag tror faktiskt på det sättet. Just det märkte jag på... När jag var på näringslivet, det började bli ett år sedan nästan, men att det var väldigt många som liksom glömde bort just det här med arbete och liksom att räkna med alla kostnader. Och där tror jag att vi har blivit bättre faktiskt. Mm. Så att.
Ja, nog om det. Tecknar någon av er aktier i Fifax emission?
Nej.
Nej? Nej.
Jag tittar på den på börsen, jag funderar, ska jag inte?
Nu börjar det kanske bli läge. De gick in då i måndags 2,55 fick man ju teckna aktier för, euro per styck. Då. Och nu ligger de i 1,70. Jag satt och spanade i måndags där och de föll väl 15-20% första minuterna. Det var en blodig börsintroduktion och det har inte gått något bra helt enkelt den här veckan för Fifax. Får man väl säga.
Mm, så är det.
Vad tänker ni? Är det liksom... Kommer de som tecknar få tillbaka sina pengar? Du är ju gammal aktiekille.
Exakt, Anders, jag är ju gammal placerare, rådgivare och kapitalförvaltare. Nej, men jag skulle säga så här, det där är ju... Alltså man vill ju nog ha en bättre start på en börsintroduktion. Det där det är ju inte liksom... Där sticker jag i ögonen. Samtidigt då, när du ser på siffrorna så väldigt mycket hänger ju nu på 2022 och att det blir som de säger. Mm. De har ju sagt i många år att nu ska vi nå full produktion och så har det inte blivit så. Det har varit olika problem och liksom med en och det andra och det femte. Så att blir 2022 85% av vad de säger att det ska bli. Så då tror jag att det här kommer att bli ganska okej på sikt. Men jag tror inte som att det kommer inte ske någon mirakel nu fram till årsskiftet och så kommer kurserna studsa upp till 2,67. Liksom.
Nej,
det kan man glömma. Ja. Så det här är nog, som man brukar säga, en långsiktig investering.
Jo, sen är det ju surt för de som valde att gå in på 2,55 och nu kan man gå in på 1,70. Sådär. Men sen ska man ju säga, det är många börsintroduktioner nu det senaste halvåret som har gått lite så här. Det är ju lite svalare nu.
Ja.
Sådär. Det är vissa, med vissa undantag och sådär. Sen fick jag några frågor om det liksom, du sa det själv, vad kommer att hända de närmsta åren och sådär. Det finns ju ganska många datum nu som snarare kan innebära när. De har väl sån här stabiliseringsperiod fram till 24 november där det är en aktör, Lago tror de hette, som stödköper. Och de var inne och köpte första dagen så och sådär. Mm. Det går ju ut då, om en månad. Mm. Då slutar de med de här stödköpen, vad händer då? Och sen efter ett år så är det fritt framför insiders att sälja. Alltså då den här lock-up-grejen slut.
Det är så otroligt svårt att göra en värdering på det här bolaget. I och med att de liksom i princip inte har fått igång försäljningen, omsättningen och produktionen. Och då liksom, det bygger så mycket på vad händer 2022? Mm. Och vad får de betalt då? Mm. Så att det är liksom det man måste räkna på.
Ja. Nej, det är så här, liksom, hur bra kan det bli om det går allting jättebra? Hur stor är sannolikheten att det går så? Och vad det är värt?
Ja, men precis. Det är lite så.
Det är helt omöjligt.
Men jag tycker väl i och för sig att den här tekniken i sig är ju jätteintressant. Mm. Och jag menar, tittar man då i hållbarhetssynvinkel och liksom det här att vad händer med hav i Östersjön och allt det där, så det här är ju otroligt intressant framtidsbransch och på det sättet. Så därför har jag varit så intresserad av att vara med och titta på
det. Jo, men jag är med som vurma för hållbarhet. Lite grann, en grej som jag måste göra innan jag kan tänka mig gå med, det är att smaka på en fisk därifrån.
Mm.
Tänk om den smakar babianrumpa.
Då vill man... Nej, det är ingen bra tecken.
Har du ätit en fisk därifrån?
Jag har ätit en fisk därifrån. Den var helt okej. Okay. Den var
riktigt helt okej.
Okay. Ja, nej, men alltså jag kan inte tänka mig, alltså jag kommer inte ihåg att den skulle ha varit något speciellt så här. Ja. Det var en fisk som var, den var på något sätt kallrökt och det var smakade som kallrökt fisk.
Om jag åker hem ikväll och så lagar min fru middag och så frågar hon hur smakar det här och jag säger helt okej.
Okay. Ja,
då blir inte hon så glad.
Nej, precis. Nej, alltså jag har ingenting att säga. Jag har hört sådana som säger att men det där går inte att äta. Jag har hört sådana som säger att det här är jättegott.
Mm.
Liksom det, jag har inte liksom provsmakat på det sättet. Jag kan inte uttala mig riktigt. Det
är väl Jörgen, har du ätit en Fifax-fisk?
Jag har ätit den och jag åt en bit gravad Fifax-fisk. Den var jättegod.
Ja.
Jättegod var den.
Ja, ja.
Jag har en fråga när det handlar om den där börsintroduktionen. Den föll som en sten, säger ni. Vem köpte? Blev det några affärer gjorda eller var det bara budarna som var så där låga?
Jag tror det
säkert... För då är följdfrågan att vem är så dum att man tecknar för 2,55 och säljer första dagen för 1,70?
Bra fråga. Alltså man ska väl komma ihåg, nu har jag inte tittat på liksom hur många aktier har omsatts varje dag. För det här är ju också en aktie som, alltså ska du köpa 10 000 aktier så kanske det tar en vecka innan du får tag i dem. Och det betyder att det är någon som vill sälja då 10 000 aktier så kan det hända att det tar jättelänge att sälja dem. Och vill man bli av med dem den här veckan, så då fick man trycka ner kursen för att bli av med det helt enkelt. Mm. Så att det ska man ha med sig i minnet lite här också.
Ja. Sen tror jag säkert det var, och nu killgissar lite grann, men det är nog säkert ganska många som är med och tecknar och sen säljer första dagen.
Så kan det vara.
Så här, små sparare som jag, retail, alltså att man är med, sen får man tilldelning och så hoppas man att det går upp 100% första dagen och så säljer man. Och sen när man märker att shit, jag ligger snett, då säljer man och tar förlusten, tar stoppen liksom. Så jag tror det var mycket småsparare som sålde första dagen utan att veta. Så. Ja.
Men hur resonerar man då? Om man säljer med förlust efter första dagen?
Men jag tror att det är väldigt många i de här sammanhangen. Alltså min erfarenhet från mina tidigare liv så är det att folk tänker inte riktigt rationellt när det blir sådana här fall. Man är liksom helt livrädd liksom, och man bara vill ur det här.
Som räddas kan.
Yes, exakt.
Och sen kan det ju också vara rationellt i den meningen att om det går så här illa den första kvarten, du vet att det här kommer inte att hämta igen. Så då ta liksom ditt kapital som är kvar och sätt det på något annat. Mm. Köp Tesla istället.
Så kan det vara liksom. Och sen, men sen kanske, ja, vem vet, liksom, i vår kanske det är en bättre affär att göra det. Så att det är svårt att säga.
Ja.
Men, men paniken, och man ska inte ta, liksom, det är väldigt många som får panik.
Ja. Jag fick lite panik igår själv faktiskt när upp och ner kom med sin kvartalsrapport och aktien dök med 15% och var lite svettig.
Mm.
Då köpte jag mer.
Det frestar på.
Ja.
Du köpte mer då?
Jag köpte mer. Jag reagerar i paniken när man köper mer. Jag är tvärtom mot alla andra. Ja. Man ska ju göra som att köpa när det faller.
Ja, det var en bra strategi genom livet. No comment.
Vi får se lite grann hur det utvecklar sig. Men ja, nej, det var, jag trodde ju på en studs idag, men det har verkligen inte hänt. Okay. Någon påminner mig igår om att jag för några år sedan skrev att Ålandsbankens aktie såg väldigt billig ut när den hade läggats till på 14 i många herrans år. Det fick man ju rätt i ändå.
Mm.
Nu har de presenterat sitt, ja, det var väl det bästa kvartalet någonsin, men det gör de ju varje kvartal, känns det som.
Ja, senaste åren.
Ja, vad säger ni om Ålandsbanken? Det är ju helt sjukt, eller?
Jag tycker faktiskt att nu är jag lite från branschen och lite jag har jobbat där och Peter var ordförande i Ålands näringsliv och sådär, så jag känner honom bra. Så jag vill bara nämna alla kopplingar här nu då. Men jag tycker faktiskt att det här är nästan lite mer intressant än Viking, om jag får säga det.
Ja.
För jag tycker att Ålandsbanken de senaste liksom 5-10 åren har gjort några väldigt intressanta strategiska val när man har gått in med det här Dreams och liksom gjort sådana saker. Man har tittat på det här Duconomy och liksom man har börjat liksom också organisera om sig lite internt hur man, liksom, hur man är uppstrukturerad helt enkelt. Och det börjar liksom bära frukt nu. Att det här är verkligen ett sånt jobb. Mm. Det är inte bara någonting att nu tog marknaden fart, utan det här är ett ganska långsiktigt arbete. Så att jag tycker det är jätteintressant att det går bra för dem så här.
Skulle du säga att Ålandsbanken är mer lik de här gamla storbankerna eller de här nya uppstickarna? Var ska man sortera in dem? Liksom?
De är definitivt närmare uppstickarna än gamla storbankerna, det kan jag säga. Men sen liksom hur långt nära på skalan de är och var de, det har jag svårt att säga. Men jag tycker ändå att de tar ju, men bara det här liksom att titta på de här lite andra områdena och gå in 180 i det, det tycker jag liksom är någonting som storbankerna aldrig ska göra.
Mm.
De ska mera köpa det här konceptet efter 3 år när det har gjort liksom en viss antal resultat och de säger så.
Mm.
Så att det här är strategiska beslut, tycker jag i alla fall, som gör det. Och därför tycker jag det är så intressant.
Ja, och det är ju vårt största exportbolag kan man säga på Ålandsbanken i princip. Och ett av våra största och viktigaste bolag som har fördubblat sitt börsvärde sedan pandemin.
Absolut, vi har flera vill jag väl säga då. men alltså det är absolut ett jätteintressant bolag och de har gjort mycket rätt. Det var klart, det var ju mycket frågor då kring, jag kommer ihåg med Kaupthing och allt det här när de köpte det, att var det här så smart och de hade ju sin nya emission de också då på den tiden, så att visst har de också haft utmaningar, men just de här liksom strategiska funderingarna som har kommit senaste tiden, det är jätteintressant.
Och den där lönsamheten de har, den skojar man ju inte bort. De var ju tvungna nu att höja sina liksom, den här målet för vad de ska avkasta på sitt eget kapital från 10-15%. Det vill säga med 50% höjer de målet. Liksom.
Ja, de har ju också, ska man komma ihåg, i fjol, de fick ju inte dela ut för finansiering. Eller det var väl lite oklart, förstår jag. Att det var väl så här att de sa att ni bör inte dela ut.
Nej.
men ni får nog egentligen alla regler. Men
vi är Finansinspektionen som säger det.
Så att det var lite sådär halvt. Ja. Men alltså, de gick ju egentligen emot dem sen och sa att vi delar ut det här, att det får vara.
Ja, och nu skulle de dela ut 60% av vinsten istället för hälften av vinsten.
Ja.
Så det är aktieägarna glada över, så att det var
förstår
vad
ska
man säga? Liksom det är jättepositivt nyhet. Vad säger du, Jörgen?
Jag tycker att det är fantastiskt att se det där. Särskilt glad över att man har gått utomlands och gått till Sverige och där vuxit så mycket. Man har ju till och med gett sig in på, precis som Anders säger, de här strategiska valerna med Dreams och Duconomy, vilket känns jättefräft. Jag undrar ibland kanske över varför man har gett sig in på den här bolånesidan med Borg och om det också är. Jag hade svårt att förstå att det skulle finnas så mycket mer att göra i Sverige, för de hör väl till typ världens mest belånade länder de, när det kommer till bostäder. Det såg jag inte riktigt nyttan av, men den kanske finns där.
Jag vet inte, jag kan inte riktigt redogöra för det, varför de har liksom gjort det. Men jag tycker det som är intressant där också är att börja få en, om vi tar det till ett lite, vind in lite andra saker, om vi tittar på det här med att göra liksom så här stora datakörningar på stora liksom kundstockar och se hur beter sig folk och hur räknar man risker och sånt här. Då inser man ju ganska fort att liksom Åland och liksom vad vi nu har här, det blir ändå ganska letat i sammanhanget. Så genom att slå ihop den här stora stocken så har de ju också en i alla fall en möjlighet att börja titta på de sakerna. Och då börjar vi prata lite om det här med maskininlärning och sådana här saker och säga vad kan vi utveckla för tjänster liksom kring det. Så jag tror att det finns liksom ett vidare perspektiv liksom i det här som är jätteintressant nu. Men som du säger, alltså var finns pengarna? Men att där, nu, jag har inte alls någon kunskap om det här ska jag säga, utan det här är lite spekulation från min sida liksom och så. Men jag skulle säga att när man gör sådana här liksom saker, så det någon har ju tänkt till här och sett någon möjlighet. Och liksom de har ändå lyckats några gånger förut. Ja. Alltså jag har väl lite förtroende för att det är nog inte bara så att man såg en möjlighet och så fick man den, utan det finns säkert att tänka.
Vi ser ju ner på kunskapen i den här podden.
Det är
fusk.
Ju mer man vet om någonting, desto sämre är det.
Ja,
men jag tror att du har en poäng där med det här med big data och möjligheten att analysera det. För där tror jag ju också att Ålandsbanken via Crosskey har lärt sig se digitaliseringens möjlighet, kanske till och med bättre än många andra.
Då går vi över till Facebook som har meddelat att de byter namn till Meta. Vad tänker ni om det?
Ja, som ett stort frågetecken.
Jörgen, såg du det här komma?
Jag såg det komma. Det här har varit känt sedan länge det, egentligen. Det där, så det här har ju Google och de här gjort också. Heter inte det, vad heter det? Alphabet.
Alphabet, ja.
Ja, jo.
Det känns ganska rimligt med tanke på att Facebook äger så många olika plattformar. Det där blev ju tydligt här om veckan när allt kraschade.
Ja.
Så tror jag att det där är ganska klokt egentligen.
Ja.
Man har ett moderbolag som heter något annat och sen arbetar man på olika plattformar.
Ja. Det finns ju ett praktiskt problem med det här, och det är att det går inte att prata om FANG-bolagen längre nu då. Det blir ju MANG.
Man måste döpa om dem, säger.
Ja. Ja, FANG då, det är ju sådana bolag som har pratat om Facebook och Amazon och Apple och de där. Men nu byter ju Facebook-namn då från den 1 december tror jag det var. Och det här är då för att signalera att nu ska man gå all in på det här med ett metaversum. Man ska liksom glida runt i det digitala och hålla på.
Eller? Fina ord. Ja.
Vad tänker du om det?
Nej, alltså jag har bara sett liksom brottstycken av det här liksom på olika klipp och sånt, men att jag tycker väl att alltså det som Jörgen säger, det är väl klokt att byta namn när man har så många olika plattformar, absolut. Sen liksom det här med metaversum och liksom vad de menar riktigt med det och så, att det är ju den här digitala upplevelsen förstås.
Mm. Ja, men de tror väl att det här Facebook och sådär, där hänger bara sådana stofilar som oss. Mm. De här nya generationerna som är lite hippare och sådär, de kommer att vilja hänga i något sorts digitalt universum där man går runt och med digitala Gucci-väskor och digitala svärd och grejer och sådär.
Det tror jag. Det är inte säkert vi har Facebook om 10 år.
Nej.
Det kan heta något annat.
Nej. Jag blev...
Men tänk då på det här, hur är det möjligt, alltså att registrera ett varumärke i Finland är ju nästan omöjligt och få det rätta direkt. Hur kunde Meta vara ledigt? Det fattar inte jag.
Ja, de kanske hade kontakt före det här datumet.
De har kanske kollat upp det.
Registrera typ 1000 olika varumärken. Alltså. Nej, men vi kör på Meta.
Det var en diskussion alla sommar.
Ja, det, jag vet inte, det ligger inte rätt i munnen det där namnet. Men, nej. Ja, nej.
Men Alphabet var ju så där. Google var ju så självklart och så kom Alphabet. Tänkte man, vad är det här för någonting? Att det var ledigt är kanske mer konstigt. Men.
Stellantis blev jag också fortfarande fundera på varje gång jag hörde namnet. Just det, det är ju Fiat Chrysler, Peugeot och så vidare.
Ja, just det.
Det här riktigt satsar det heller.
Nej, så att, det tar ett tag. Men det kanske är lite meningen också.
Det är väl så. Jag blev att tänka på det här. Jag köper ju inte så mycket grejer. Men nu har jag ska köpa en gitarr här snart. En Gibson Les Paul jag tänkte tillverkad i USA. Jag blev att tänka så där. Alltså är bara jag som är gammal, eller är det inte roligare att sitta med en riktig Gibson Les Paul istället för att köpa en digital Gibson Les Paul i det här metaversumet? Kommer det någonsin att vara samma sak? Nej, inte för mig. Vad tänker ni? Jörgen?
Kan du spela gitarr i första frågan?
Nej.
Har du för avsikt att lära dig den
jo,
andra frågan?
Jo, jag ska ju innan jag fyller 50, vilket är jättelänge dit, så ska jag kunna spela gitarr.
Ja, nej, men det är klart att man vill ju ha vissa fysiska saker ändå, tycker jag. Det här, ja. Det är svårt att göra allt digitalt, tycker jag. Det håller jag med om.
Jag märkte det på mig själv. Jag kommer att tänka på det i morse faktiskt. Att jag har omedvetet i mina placeringar och i min aktieportfölj kastat ut allting som har med digitala saker att göra. Jag hade lite spelbolag tidigare. Någon sån där. Det är en massa olika saker. Och nu har jag bara fysiska, alltså sådana som tillverkar fysiska saker och fysiska tillgångar i min portfölj. Det är helt sjukt. Jag har guld, silver, uran, guldgruvor, ståltillverkare, lastbilstillverkare, bebisleksaker, sportutrustning, skogsbolag, batteritillverkare, satelliter, läkemedel, byggföretag.
Olja, har du börjat köpa olja ännu?
Nej.
Inte ens ett tjänster, liksom. Inte ens där någonstans.
Nej, ingenting. Nej, alltså, och sen har jag ju indexfonder, där finns ju alla de här. Men de jag har valt själv, så det är bara fysiska saker. Det är stål och det är sånt. Alltså det här är en rejäl åldersvarning. Riktigt boomer-aktier sådär.
Ja, men alltså, känslan är ju alltid när det blir så här väldigt digitalt, att det kommer en pendel som svänger tillbaka sen och så blir det mera fysiskt och konkret. Och
jag vill ju mena ta det.
Ja. Men sen är det så här, jag blir att tänka på det att är det någonting man egentligen går och hoppas på att det ska bli så, att det kanske inte kommer den där riktiga, för ser jag på mina barn så är, de leder ju inte av liksom att ha digitala träffar med sina kompisar på samma sätt. Jag tycker, ja, men vi måste ju träffas fysiskt också. Ja. Sen kan vi ju prata lite om hur vi ska styra upp saker och sådär, men där är det ju på ett annat sätt redan, märker jag lite.
Så dina barn kan liksom köpa en digital e-gitarr och bara, oh.
Jag tror att det skulle funka jättebra om de skulle vara inne för det.
Nej, det är bara att inse att
när det programmet kommer som gör att den upplevelsen blir tillräckligt bra, så tror jag inte att de har någon problem med det alls.
Jag äger ju dock ett bolag som skjuter upp satelliter som tillhandahåller internet. Det är nästan digitala tjänster, men det är ändå fysiskt.
Den är väldigt fysisk,
går att ta på. Jag tror att de kommande årtiondena blir de fysiska tingens årtionden där digitala är på väg ut.
Ja, jag tror på det som Anders säger.
Jag tror inga det, tyvärr.
Jag ser så otroligt annorlunda på det. Och för unga människor så är det helt självklart att man mässar eller man gör någonting annat.
Absolut. Nej, men jag tror också det, liksom, och det kommer att komma liksom nya tjänster och saker. Jag vet att när Google skulle liksom till börsen och börja titta på det, så börjar man säga, ja, men hur kan man tjäna pengar på sök? Liksom, att det kostar ju ingenting. Liksom, sådär, att hur är det möjligt? Och sen när man börjar sätta sig in i affärsmodellen, så okej, okay, liksom, helt ny värld. Liksom. Ja, det kommer att komma sådana grejer nu också, som är liksom, man bara förstår det inte idag, att hur kunde vi vara utan det?
Det var så när Facebook också gick in på börsen. Ja. Jag tänkte själv då, hur de någonsin kunna tjäna pengar. Och nu är de så här värda 1 000 miljarder dollar. Ja. Okej, okay, ja, så mycket kan man. Så ja, lyssna alltså, inte på mig för allt.
Personuppgifter och uppgifter om folk, alltså det är hårdvaluta.
Och alla använder dem. Jag noterar att även här på Lilla Åland, så våra massmediahus, de använder Google för att annonsera ut sina tjänster. Det är rätt udda, kan jag tycka.
Absolut.
Ja. Man som lokal sån här köper annonsutrymme.
Men Facebook är ju sådär, det är ju alltid när det blir för stort. Alltså man kan ju klaga, alltså algoritmerna kan vi ha en egen podd om, tror jag, liksom hur de utvecklas sådär. Men faktum är att det börjar bli så mycket material där nu, så vi kan ju inte ta till oss allting. Men för Åland då är det så här ganska lagom stort egentligen. Alltså Åland med liksom 30 000 och liksom våra som vi känner och liksom allt som händer. Där passar Facebook perfekt. Mm. I Stockholm så har du ju bara en liksom algoritm som gör att du ser en del av en väldigt snävt intresse av vad som händer i Stockholm. Mm. Men på Åland kan vi ta del av en större del.
Ja, vi måste ju prata om Facebook, eller förlåt, Meta. Vad heter de? Meta Platforms Incorporated. Någon sån där.
Facebook heter det, men de ägs av Meta.
Ja. I vilket fall som helst. Apple, för någon, det var väl någon månad sedan nu, eller två månader sedan, ge mig en uppdatering av iPhone, så gav de ju alla användare möjligheten att inte bli spårade av appar. Och det här ser man ju nu effekten av. Jag tror det är sådana siffror att 84% väljer att inte bli spårade. Och det här har gjort att i synnerhet Facebook och Snapchat, som lever på att samla in data om de som använder apparna, nu mitt i allt inte kan sälja effektiva annonser längre. Snapchat har ju liksom gått rakt ner i källaren, och jag har läst någon siffra på att vissa användare av Facebook som köper annonser måste spendera 10 gånger mer pengar för att få lika många kunder nu. Det är ganska sjukt.
Det ändrar, och det är det här som kommer att hända. Det kanske inte heter, vi kanske inte har Facebook, vi kommer att ha någonting annat liksom om 10 år, för att det kommer att bli sådana här saker. Ja. Jag vet med iPhone också hade de ju, jag tror att det är Frankrike som har lyckats få igenom någonting, någon lag att Apple får inte försämra prestandan i telefonen där. Så då, om du registrerar din telefon så att den är i Frankrike. Så då så blir en batteri sämre, eller den blir inte långsammare ska vi säga, när batterier blir sämre. Så att, och det kommer att finnas en massa sådana här liksom avarter som gör det tydligt och hur de liksom, som utmanar affärsmodellen om vi ser som så.
Ja. Så därför att, den här liksom marknadsföringen som går ut på att generera försäljning direkt här och nu, det är ju katastrof för Facebook och Snapchat när något sånt här genomförs. De annonserna blir mycket mindre effektiva. Däremot så är varumärkesbyggande är ju fortfarande ganska effektivt. Men den stora vinnaren mot det här måste ju vara Google. som ja, samlar in alla data genom sökmotorer.
Jag skulle vilja vända på det. För det som jag tycker när jag var på näringslivet så kom ju det här GDPR liksom som ett svar på det här från Europa. Och det drabbar väl alla utan Facebook och Google tänkte jag säga. För alla håller på och sletar sitt hår med sådana här grejer. Ja. Medan de så glider runt det på något sätt. För att de hittar ju lösningar och har liksom en flygplan med advokater som kan ta sig runt hela världen och se till att det här funkar i deras modell. Mm. Så att jag tror de kommer att hitta på något sätt som gör att de kommer att komma runt det här.
På kort sikt så gynnar det väl dels Google och sen alltså traditionella annonsering, tidningar och sånt. De får ju nu betydligt.
Ja, men det kommer väl ner till det där att du måste ju ändå liksom ha bra grejer och att folk tycker att det du gör är bra. Då kommer det att gå bra för dig.
Mm. Ja. Ingen podd i Ålands Handel utan lite Elon Musk.
Okej.
Okay. Tesla välkomnar vi in i klubben bland bolag som är värda 1 000 miljarder dollar. Det hände här för några dagar sedan. Vad tänker ni om det? Tror du ni på det någonsin?
Ja, absolut. Jag tyckte att Tesla var jätteintressant för många år sedan. Jag tyckte de var lite uppstickare. Sen är det alltid så att även om det är intressant så måste man också ha kapital att genomföra det man vill göra och göra det. Och där fanns det väl lite frågetecken och det har ju varit lite skakig resa. Mm. Men de har tagit det här med bilar till en ny nivå helt enkelt.
Mm. De fick en jätteorder från Hertz. Det var det som fick kursen att gå upp nu sist. Hertz skulle köpa in 100 000 Tesla och liksom vänja hela amerikanska folket med Tesla och sådär. Och det gjorde att Elon Musk nu tror jag är dubbelt rikare än Bill Gates. Han är dubbelt rikare nummer 2 i världen typ.
Mm.
Och då nu, har han inte ens satt SpaceX på börsen nu.
Nej, men nu är det där också beräknat på aktiekurser och allting sånt. Och det där. Som det också var för Bill Gates ska vi säga. Att inte det liksom sådär, på det, annat sätt. Men att det, nej, men de har, jag tycker ändå jag har läst boken om Elon Musk och jag tror att han är en väldigt jobbig person att vara kollega med. Men han får mycket gjort, man kan inte säga annat. Och han utmanar allt. Ja. Och liksom är inte rädd för att säga att nu gör vi så här istället och testar det. Ja. Som Steve Jobs var på sin tid.
Exakt lika. Jag tycker det där är så häftigt att de förmår se runt hörnen lite tidigare än vi andra. Och att man håller fast vid det.
Ja.
Det finns en klar parallell till Winston Churchill där faktiskt, fast han var i en annan tid och en annan verksamhet. Men han bestämde sig för att Hitler är ond och här lönar det sig inte att förhandla, vi går till strid. Hade han inte bestämt sig för det så hade vi kanske pratat tyska allihopa här idag. Och det är så fascinerande att se dessa människor som brinner av en idé och kör vidare på den. Och vägrar att lyssna på alla dessa förståsigpåar och allt vad det finns längs med vägen som säger en det ena och en det andra. Det där borde vi komma ihåg oftare.
Mm. Absolut.
Ja. Äger någon av er en Tesla?
Nej.
Nej.
Jag har ägt aktier men inte bilen.
Du har ägt aktier, ja, tyvärr.
Ja.
Oh, herregud. Jag måste prata om en aktie som det har pratats väldigt mycket om med de börspoddar jag lyssnar på. Jag lyssnar på sådana. Så kul är jag som människa. Oncopeptides, har ni hängt med i de svängarna?
Fascinerande när vi längtar.
Fascinerande namn och jag förstår nästan vart det bär.
Ja. Nej, men det var ett väldigt lovande svenskt biotechbolag som hade ett cancerläkemedel som var på godkännande i USA. Man väntade mer eller mindre att det skulle godkännas. Det gjorde det inte. Och de drog tillbaka det nu då, det här läkemedlet, och typ avvecklar företaget. Så att aktierna faller med 98% sedan i våras. Det är jäkligt mycket. Vet ni hur många procent det behövs nu för att man ska komma tillbaka till den kursen som det var?
Väldigt många procent.
5 000 ungefär. Ja. Ja. Jag tycker det är, nu ska man inte, ja, jag skrattar inte åt de som har förlorat pengar i det här. Jag tycker det är ganska bra att påminna sig själv om, alltid när man investerar så får man ju den här liksom, friskrivningen att man kan förlora delar av allt sitt kapital. Och då tänker man, säkert. Men jo, det kan man.
Det drabbar inte mig i sig.
Ja, nej, det drabbar nog vissa då och då. Så att det är någon,
ja. Ja, men det är ju så med de här förhoppningsbolagen. Alltså, de är, det, det, pirrar ju lite i magen ibland när man hör talas om dem, och alla ser ju liksom den här 5000 procent som du nämnde, det är ju det alla ser framför sig, att wow, när det här slår igenom och det här blir nästa liksom, vad hette det här, AstraZenecas Losec, jäklar vad vi ska tjäna pengar i 20 år på det här. Men problemet med de här bolagen, alltså, när man tittar på dem, alltså, det är ju ofta en väldigt lång resa kvar. Och sen, de har ju ofta inte ens kapital att genomföra alla sina fas 1, 2, 3 studier för att, och dessutom få igång produkten på marknaden. Utan det här är ju bara, de hoppas ju på att få igenom det så långt att de stora bolagen köper upp dem och så kommer de ur dem med en viss vinst då i det.
Har du gjort någon riktigt dålig aktieaffär någon gång?
Många.
Ja, men säg den sämsta.
Nej, alltså, vad ska jag säga nu då? Det är ju...
Någon som du kommer ihåg som bara svider?
Nej, alltså jag på riktigt är jag sån här när det gäller aktier och aktieaffärer. Att jag försöker då inte liksom ha för mycket i något bolag. Jag går som inte in liksom med 98% av allt jag äger i någonting. Utan håller det väldigt lägre. Och sen har jag liksom inga som helst... alltså om jag går in i någonting så vill jag veta varför jag köpte det. Jag kanske köper det här bolaget för att de håller på, de betalar bra dividend.
Ja.
Jag kanske har det här bolaget för att de har en bra, en intressant produkt som verkar gå bra. Mm. Som Tesla till exempel, det var inte deras dividender och sådär. Och sen då blir det inte så att det här händer, de slutar betala dividend. Den här produkten, så den utvecklas inte som jag tror, då säljer jag. Och jag glömmer det, liksom det är som det. Så att jag måste fundera lite. Kanske jag kommer på något här som jag som så här riktigt exempel. Men, men jag har ofta gjort sådana här. Jag har ju på mycket när jag var på. Jag ville ju lära mig mycket. Så jag håller på med typ varanter. Liksom, så här, den typen av instrument. Mm. Sådana här liksom, olika de här ETF-fonderna. Sådana här, liksom. Där har jag gjort några riktigt dåliga affärer.
Okay, men att det var,
ja, men man måste prova.
Jag är sugen på att lära mig mer om optioner.
Varanter är ju en variant på optioner. Så att det är liksom, det är ju, där är det verkligen allt eller inget. Liksom.
Vad tror du om krypto? Kryptovalutor?
Ja, det var någon som sa att till slut kommer alla förlora sina pengar. Liksom att det är ungefär där är jag.
Okej.
Men en sak sa du där som är intressant, och det är never look back. Man ska inte titta tillbaks på och gräma sig över sånt som har blivit gått än förlorat, för då hejdar det en ganska lätt inför framtiden. Det gillar
jag. Ja, men jag tycker en sak som jag faktiskt lärde mig väldigt mycket är att, liksom att du måste liksom ta bort dina förluster liksom i tid. Att om du liksom, om du nu har en aktie för att du tror på, väldigt mycket på den här, och så faller 30%, ta fifax nu. Då måste du fundera, okej, tror jag på det här nu 2022? Kommer det här att bli jättebra? Eller är det någonting som har ändrat nu sen jag tecknade det här för någon vecka sedan? Att hur har någonting hänt? Men att du har verkligen liksom, när det ändrar sen, att du säljer bort de här grejerna som är dåligt. Och jag hade någon, vet jag, det var många som gör så att de säljer bara med vinst. Mm. Och då ställde jag så här ett dåligt fråga, okej, men om du säljer alla aktier med vinst, vad har du för portfölj till slut sen?
Det är så här, man vattnar ogräs och rycker upp några fina plantor.
Lite så.
Jag har ett sånt pågående...
Sväng på det. Ta bort de här liksom jobbiga grejerna och så håller du dem som går bra.
Jag har ett sånt pågående, en sån pågående surdeg, den här Ovzon, den här satellitbolaget som jag ligger över 35% back. Och där är jag så här, det har inte hänt så mycket. Nej. Det har bara fallit i kursen. De har ju tvingats skjuta upp sin satellit alltså senare lägga den. Men annars har inte... De får inte många nya kunder i för sig, men det är svårt. Det
90% ner på någonting, så betyder det att först hade fallit med 80% och sen hade det halverat.
Mm.
Tycker det är perspektiv på.
Ja. Jäklar, vi har pratat pengar i det här avsnittet. Jörgen har somnat där borta i hörnet.
Det blir mycket sånt idag. Det är roligt,
ska vi
också prata om
flodhästar och den gamla havet.
Det var åsärningarna, det var det.
Ja, nej, men det, har ni något mer som ni vill prata om? Eller ska vi gå vidare till veckans hyllningar? Jörgen, vill du prata om någon åsärningar eller någonting?
Nej, jag tror att jag kan stoppa upp på det. Det var fascinerande att lyssna till faktiskt alla dessa insikter. Vi har ändå berört Viking Line som är en stor sak på Åland, liksom Ålandsbanken. Liksom vikten av att glömma dåliga affärer, för de kan lätt bli draggar istället för någonting annat. Och man måste ju ändå minnas att vi är här för att se framåt.
Ja.
Det är därför själva.
Och sen slås jag av lite grann att näringslivsmässigt så måste det här ha varit den mest intensiva veckan. Eller en av de mest intensiva veckorna på Åland på ganska länge. Ny emission i Viken, ett nytt börsbolag, lite ägarstrider i Äcker, och så har vi Ålandsbanken som man nu fattar att oj, vad bra det går.
Nej, men alltså, och inte bara liksom, jag menar, inte bara negativa saker. Jag tycker det har varit liksom en positiv vecka. Vi har haft, jag menar, 1,5 år nu av liksom stort frågetecken för väldigt mycket. Och Och nu kan vi äntligen börja titta lite framåt och det känns lite som att det är lite luft igen nu.
Så. Ja, absolut.
Wow, cool.
Det är ovant att känna så här när vi går in i november. Att
ja, precis. Ja.
Framtiden finns där och ljuset kommer.
Det får regna ut, det bara kommer känna ner.
Ja, ja, man sitter där inne bara. Då kör vi veckans hyllningar. Jag börjar. Jag vill hylla min fru. För att jag fick ryggskott för exakt en vecka sedan. Och jag var helt oduglig en hel vecka. Så hon har fått burit väldigt tungt lax. Så jag måste hylla henne för att hon har fixat det alldeles utmärkt. Och nu är jag typ på banan igen. Så nu kan jag bära barn. Och
jag och Anders har också hjälpt till att bära dina grejer, vill jag påpeka.
Har du hjälpt? Ja, kanske lite.
Lite här i början på veckan.
Ja, jag kan skylla. Jag har skylt på den här veckan. Nej, jag kan inte bära de där tidningsögonen eller någonting. Nej. För jag har ont i ryggen. Så att, ja, men det var riktigt eländigt. Min osteopat var tvungen att fota av mig för att han aldrig sett en snedare rygg. Aj, det lutar åt höger med 45 grader ungefär. Så att,
Ja, nej, det där måste man ha koll på. Ryggen ska man skoja med.
Anders, vem vill du hylla? Eller vad?
Ja, nu hyllar ju du frun. Jag måste göra samma sak. Okay. De är ju fantastiska. Men alltså, jag tänkte lite på det här och det jag skulle vilja hylla lite, det spinner lite vidare på det vi har pratat om. Men liksom, alltså alla de här entreprenörerna liksom som gör lite nya saker, som vågar liksom utmana vad man är. Och, jag menar, vi har pratat lite OAB, men vi har också liksom, jag menar, de här schaktbolagen, Karlsson Schakt, som har varit nu i Uppsala liksom, eller i Roslagen och börjar liksom göra affärer där. Och liksom, och alla de här som gör lite så här extra grejer och liksom utvecklar sin verksamhet och blir bättre med det. Fasiken, det är det som ni behöver fortsätta göra. Det är det som vad heter det, Åland behöver. Och nu talar jag lite av egen sak, för det är det som vi lever på också. Det är då det kommer investeringar. Men liksom det är jätteviktigt. Ja, för
egentligen
oss.
Lever vi alla på det.
Ja,
men
på
vi får
sätt.
Det alla bättre när vi alla vågar satsa. Så att,
men ja, det tycker jag vi ska hylla, de entreprenörerna.
Hyll. Jörgen?
Jag håller med om dem där. Jag vill hylla min hustru också, som alltid står bakom när man ska göra bra saker, och alla dessa entreprenörer som ser till att saker och ting ska hända. Men den jag tänkte hylla var faktiskt Ben Lundqvist, sjöfartsråd i Viking Line och dess ordförande, som har varit med under en himmelens massa år inom rederinäringen, och han har sett toppar komma och svackor komma. Han har varit väldigt pressad väldigt ofta. Han är kritiserad för att man inte har betraktat styrelsearbete i Viking Line som någonting för de yngre, särskilt ofta. Nu har man fått en ny storägare, man har en ny verklighet att förhålla sig till. Och Ben då, tillsammans med de övriga i styrelsen, har faktiskt bestämt sig för att nu tar man tjuren vid hornen. Och nu drar man nytta av det som har hänt för att komma tillbaka starkare än någonsin. Det där är bra för Viking Line och det är därmed bra för hela Åland. Så hyll till alla de som har gjort detta möjligt.
Bra hyllningar. Hur kändes det här, Anders?
Ja, det var lite kul faktiskt. Det var länge sedan jag satt så här och pratade så här länge.
Vill du ta
det var kul till en gäst. Det var roligare än vanligt, tycker jag.
Jag pratar ju ofta så här länge, speciellt enligt min familj. Men så här med vänner som gör på samma sätt. Så
det, ja, nej, men det var jättekul att du ville komma. Du är välkommen tillbaks. Så får vi säga tack och förlåt. Då, trevlig helg.
Tack.
Tack, förlåt
och trevlig
helg.
Hej då.
Tack.